Det är fredagen den 13 februari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna! Det är fredag. Ännu en vecka i skymningslandet går mot sitt slut. Och sålunda traditionell tid för Svenska Dagbladets ledarredaktion att sammanfatta den politiska veckan. Vi gör det i ett Stockholm som sedan veckor befinner sig i vinterns grepp. Sedan senast SMHIs väderstation ute på Bromma flygplats kunde registrera lufttemperatur över 0 grader. Det var den 21 januari. Sedan dess har vatten, körbanor och mänskliga själar befunnit sig under fryspunkten. Men årshjulet rullar ju på och har gott och väl hunnit halvvägs mellan vintersolstånd och vårdagjämning. I morse visade sig solen redan 07.28 på morgonen. Så varmare och framförallt ljusare tider är på gång och är väl på sätt och vis redan ganska långt framskridna. I veckan som kommer väntar andra vårtecken, nämligen fastlagen och karnevalstid i sydliga länder bortom Ren och Alper, dit stränga kyrkmäns tidigmoderna upptyktelse aldrig nådde. Men visste ni att i själva verket så är bruket av att på förvåren hänge sig åt fest och frosseri förmodligen betydligt äldre än kristendomen och har prosaiska och försörjningstekniska förklaringar? Det var ju så att den sovel som slaktades och bereddes mot slutet av hösten inför midvinterns festande började framåt februari te sig allt mindre aptitlig och skulle inte överleva i ätbar form särskilt länge till. Dessutom väntar ju vårprimörer och annat gott runt hörnet. Sålunda blev just februari en bra tid att värma sig och trösta sig inför vinterns andra halva genom att tömma magasin och visthusbodar. När den stora kejsar Karl underlagt sig de vilda stammarna bortom Ren och Elbe och med all kristen nit försökte förmå dem att avstå från de här traditionella vanorna kring sejd, blot och avgrödyrkan, hamnade också dessa hedniska vinterfester under noggrann prelatgranskning. I en varnande sammanställning från denna tid med den uppbyggliga namnet Indiculus Superstitionum et Paganiarium, på svenska ungefär, en liten lista över vidskepelse och hedendom, nämner listan följdaktligen det som kallas De Spurcalibus in Februario, alltså ungefär februarismutsen. Tyvärr återstår bara innehållsförteckningen av detta kapitularium, så vi kan idag inte veta hur den för oss okände broder Tråkmåns utvecklade sina tankar kring just detta oskick att ägna februari åt smutsigt festande. Men i övrigt innehöll detta index hedniska avarter som magisk hantering av tjurhorn, sniglar, gamla gravar, halmdockor och trolleldar, vidare nekromani, bruk av amuletter och avgudabilder samt användandet av galdrar, kultplatser i skogen, iakttagande av månens faser, i synnerhet i kombination med kvinnlig biologi samt ödestro. Med tanke på detta sällskap sågs alltså inte februarifestandet som en särskilt lämplig vidare sysselsättning för de nyfrälsta fränderna i norr, och redan vid Concilium Germanicum på våren 742, eller möjligtvis 743, det var den första synoden hos ostfrankerna och sammankallad av Karloman den äldre, son till segraren vid Pontier och farbror till Karl den store själv, ska identiska och liknande tankar och index ha varit i omlopp. Men åt slut på eftervindsfestandet blev det dock som bekant inte. Livsmedelslogistiken ser ut som den gör i agrara samhällen, där såväl hållbarhet som fjärrhandel är begränsad. Idag kan vi ju visserligen såväl slakta som importera kött året runt, snart till en Mercosur-välsignad prisbild, men likväl har februarifesten under namnet fastlag eller karneval både överlevt och blomstrat, såsom tryggt inkorporerat i den kristna läran. Och också vi uppe i det reformerade Nord, som annars skyr papismen, för oss är ju också februari en månad då vi kanske släpper till lite extra på Luther, Jante och arbetarkommunens ordningsregler och tillåter oss ett och annat av de nödvändiga snedsteg som faktiskt för livet vidare. För det är ju tack vare de sociala och kulturella mutationerna som uppstår i samband med dessa snedsteg som framåtskridandets väg kan avtäckas och de första stegen på den som kan bli något riktigt, riktigt bra kan tas. Så var inte rädda för att snubbla från den rätta läran så här i karnevalstider. Ja, om allt detta kan man än idag läsa i Vatikanens bibliotek. Sök sträng Codex Palatinus Latinus 577 Men innan man gör det, och innan man tar sig an sitt eget februarifestande, tycker jag man ska stanna kvar hos oss, för nu ska det äntligen efter många ord bli dags för handling och fredagspoddande. Och det är något som jag till skillnad från tidig medeltida doserande inte kan göra ensam, utan behöver hjälp av mina kollegor, som idag heter Mattias Svensson, Tove Livendal och Peter Wemblad. Varmt välkomna!
Tack!
Tack så mycket!
Hej!
Peter, du vilade i form senast, tillbaka nu. Hur är det med dig?
Taggad. Laddad.
Ja. Du, i den här kylan, du kommer ju snart kunna gå till redaktionen torrskodd från Visby över isen. Har du tänkt på det?
Ja, det ligger faktiskt en typ 10 meter is nere vid strandkanten. Så att nu är det väl bara 15 mil kvar som ska lägga sig.
Så. Ja, ge det några veckor till så. Mattias, hur är det med dig?
Ja, februari. Mm.
Du vet väl att det nu i februari faktiskt är 5 år sedan du och jag började på Svenska Dagbladet? Jag tänkte på det.
Ja, jag började första.
Mm. Gjorde inte jag det också?
Det gjorde du säkert.
Peter, var inte det samma veva du kom?
1 mars började jag.
1 mars. Så jag och Mattias fick ha en månad.
Han är ung och lovande.
Sist in, först ut.
Tove, det här innebär ju att du har haft 5 år på dig att grunna och gräma dig över den här anställningen. Hur går den sorgprocessen?
Jag tycker att den går bra. Vi har ju dessutom snart utvecklingssamtal, kommer jag på.
Det låter som du är i bargaining-fasen på väg in i depression, och då väntar ju acceptance runt hörnet, så att du är på gång helt enkelt.
Absolut. Jo. Nej, det har varit acceptans och glädje hela vägen, och det är verkligen, verkligen sant.
Men minns ni, alltså februari 2021, Sverige var fortfarande i pandemins grepp. Vaccineringen hade precis börjat. Statsministern hette Löfven. Märta Stenevi hade precis blivit språkrör. Biden var helt ny president. Trump en föredetting. Peter, det känns länge sedan.
Ja, det känns otroligt länge sedan.
Ja. Vad säger du, Mattias?
Ja, jag noterade på den här Facebook-minnet att det precis året därpå så hävdes ju restriktionerna ganska exakt för 4 år sedan. Och det hela pandemin känns ju väldigt, väldigt avlägsen. Alltså som en helt annan tid och tillvaro, vilket det ju också var. Men ja.
Så är det, och man vill ju gärna glömma mycket av det, så det är ju ganska skönt att ha lite distans. Hörrni, ska vi dra igång? Det ska vi göra. Och ska till en början säga att ni kanske redan har hört det, men vi sitter lite utspridda idag och spelar in på distans. Och det beror på att vi har lite sjukdomar i olika stadier runt om på redaktionen, så vi vill inte grotta in oss i en trång studio allihopa. Så att, ja, vi sitter hemma.
Någonting lärde vi oss från pandemin. Ja,
exakt, vi vill inte ha ett superspridare rent.
Då ska vi inte ha sånt där, vad de hade nere i italienska Alperna, någon pipa som gick runt hela lokalen som alla skulle blåsa i. Det brukar vi annars ha på våra poddinspelningar. Nej, men det kommer ju påverka ljudkvaliteten och samtalets dynamik en aning. Men vi ska göra vårt bästa för att det ändå ska bli bra. Men om vi råkar tala mun på varandra lite mer än vanligt, så vet ni vad det beror på. Då ska vi börja här hemma, och då ska vi prata om migrationspolitik. Detta särskilda sorgebarn som så ofta varit på tapeten och styrt så mycket av den andra politiken under ett antal år. Nu händer det ju saker där igen, och kanske är det så att läget återigen kommer förändras. Jag tänkte börja med dig här. Jag ska säga, Mattias har skrivit om det, men jag ska ändå börja med dig, Peter. När du var här med senast för 2 veckor sedan, då hade vi en diskussion om huruvida den restriktiva migrationspolitiken kanske nått vägs ände. Paulina tyckte inte det, Mattias tyckte det. Det var kanske inga överraskningar. Men bortsett från tyckandet, vad tror du om det här, Peter? Börjar hända någonting bland väljare och partier när det gäller vilken vikt vi lägger vid migrationspolitik och vad vi tycker om den?
Ja. Jag tycker att det syns rätt tydligt att det finns, inte att det kanske har hänt så mycket nytt, utan att så här, nu har omläggningen av migrationspolitiken pågått så pass länge att liksom fler och fler, det konkreta utfallet blir mer och mer tydligt. Och då ser man att, alltså då kommer det framförallt inom borgerligheten en del reaktioner på att man som tycker att det går, att konsekvenserna blir en del konsekvenser blir orimliga, och alltså, Mattias skrev ju om det här i veckan och sammanfattade det rätt väl, att så här, det finns ett starkt stöd för det övergripande målet i tidigt samarbetet, det vill säga en stram migrationspolitik, men när det kommer till vad säger, utvisningspolitik, då är det någonting annat.
Mm. Inte det lite paradoxalt, för tidigare samarbetet handlade ändå om att införa en absolut miniminivå på migrationspolitiken, och sen när konsekvenserna kommer, då säger man, nej men det var inte det här vi menar. Blir inte det lite schizofrent, eller?
Det blir absolut, men det är väl ännu en illustration av både väljarnas och politikernas bristande fantasi och föreställningsförmåga. Alltså det är ofta svårt att liksom föreställa sig vad det konkreta utfallet blir i vissa, när man lägger om en politik. Det är svårt att se exakt vad liksom de olika konsekvenserna, vilka gränsdragningsproblem som kommer att uppstå.
Okej. Okay. Jag antar, vad du tänker på i praktiken, det är exempelvis de här så kallade tonårsutvisningarna. Det vill säga det där tillfälliga uppehållstillstånd för 18-åringar som kommer hit som barn inte förlängs efter 18-årsdagen.
Till exempel. Sen tycker jag personligen att det är ganska märkligt att det är så många som reagerar så kraftigt på det. Alltså det handlar om i det fallet egentligen är ju att vad säger, när du blir vuxen, när du blir myndig, så betraktas och behandlas du som en egen person, inte som ett barn. Och det tycker jag i grunden är en rätt god och självklar ordning. Sen tror jag att man kan, sen blir konsekvenserna absurda med att man liksom ska lyfta ut gymnasieelever ur skolan, men alltså sen jag tror att själva principen att liksom en vuxen person måste bedömas på egna meriter, att det finns det också i grunden ett rätt starkt opinionsstöd för.
Okej. Mattias har sagt skrivit, men innan han får ordet ska mellanlanda oss, tror vi bara, delar du Peters analys att det ändå håller på att ske någonting i hur folk tänker kring migration och migrationspolitik?
Ja, det gör det ju absolut. Och det är precis som Peter säger, att här kan ju folk tycka motstridiga saker samtidigt. Så att man tycker det är viktigt överlag med en stram migration i det att man känner att det blev för många på för kort tid och vi har inte klarat av att integrera alla och vi har skapat oss en massa bekymmer. Och det vill man ska göras någonting åt, och samtidigt så är det precis som du säger att när det kommer till utvisningspolitik så är det ju, det är alltid så att när det kommer ner på individnivå så, och det är personer som har skaffat sig, börjat rota sig i Sverige och skaffa sig relationer och sammanhang här, så blir det ju i alla enskilda sådana fall orimligt. Det förefaller liksom orättfärdigt, personer som kan stå på egna ben och ha gjort sitt till för att det verkligen ska fungera. Och det där har varit migrationspolitiken, jag menar, de 30 år som jag har varit ganska insatt i den och följt den, så har det ju böljat fram och tillbaka. Mm. Och det har ju pendlat mellan att bli opinionen för att dra åt till att lätta upp. Och så har det böljat så fram och tillbaka. Så det är inget nytt nu.
Men blir inte det här lite, om jag gör en väldigt elak karikatyr, så här, någon som säger, släng ut alla invandrare. Men inte Hassan som gör min pizza. Eller Ali som fixar min bil. Det menar jag förstås inte. Alltså, åt det hållet. Förstår ni vad jag menar?
Men jag tror så här, de regeringspartierna, alltså de borgerliga partierna, har ju aldrig haft den linjen. Att liksom alla ska ut. Utan så här, Det här är ju en illustration av att vad säger, det inledande och största och viktigaste delen i omläggningen av migrationspolitiken, att det projektet börjar komma till sitt slut. Det vill säga att minska inflödet av människor. Och då utkristalliserar sig de olika synsätten om vad som behöver följa sen. Vi hörde ju, du är väldigt, väldigt pedagogisk i en av dina poddar här i veckan, Ludvig Aspling från Sverigedemokraterna och moderaten Douglas Thor diskuterade att det sverigedemokratiska målet är att noll människor ska komma till Sverige och helst att människor ska lämna landet. Det har aldrig varit moderat politik. Det har aldrig varit kristdemokratisk politik. Det har aldrig varit liberal politik.
Ja, men vi hoppar på Mattias som till skillnad från alla andra inte bara tycker utan också har skrivit. Mattias, om vi tar den här överordnade diskussionen först. Det görs ju unisona spaningar här av Tove och av Peter. Är du med på den också?
Ja, definitivt.
Mm, okej. Okay. Sen så skriver du specifikt om vandelsfrågan. Varför tyckte du den var värd att få en egen text så att säga?
Ja, men det är ju, alltså den är ju i ett sammanhang där det nu kommer väldigt mycket lagstiftning och förslag. Och det kommer lite grann samtidigt som vi ser problemen ackumuleras i de här systemen. För det är ju liksom en tilltagande orimlighet av att man har avskaffat särskilt dömande krav till exempel. Man har höjt golvet för hur mycket man som minst får tjäna som arbetskraftsinvandrare. Man har ritat om kartan på väldigt många sätt som gör att människor som är här och jobbar inom yrken där de behövs och är uppskattade samhällsmedborgare, de har behövt packa och lämna. Mm. Nu så kommer det ytterligare reformer, till exempel det här att man vill avskaffa permanenta uppehållstillstånd för tiotusentals människor som är här. Mm. Och de ska liksom inte bara få ett beslut omprövat, statens löfte var inte att lita på, vilket är en väldigt rättsvidrig grund, utan det är också så att ja, då ska de kastas in i en byråkratisk prövning var tredje år. Och det här med vandel kommer ovanpå det, att det är ytterligare kriterier som människor ska prövas efter. Så processen blir inte bara mer frekvent, den blir krångligare, den blir väldigt svår att överblicka. Och jag förstår precis vad man har velat vara efter med det här vandelskravet. Jag tycker Ludvig Aspling i podden var inne på det som du hade i veckan, var inne på det rätt bra med liksom, om någon är väldigt skuldsatt eller liksom, ja, det fanns olika sätt. Men det är ju så det alltid har varit. Man har lyft fram extremer som det kanske finns några exempel på. Men det här drabbar väldigt många andra människor. Och vad väldigt många remissinstanser och vad man själv i utredningen kan se är att det här blir en väldigt tungrodd byråkratisk process med oklart resultat som gör att väldigt många människor som bor här kastas in i en byråkratisk limbo. Och det ser vi redan exempel på som inte är lyckade, och jag tror inte att det här är vad särskilt många borgerligt sinnade människor vill ha.
Men Mattias, bara så det blir tydligt vad du säger nu, för du säger ju ändå att det finns en poäng med vandel någonstans, att ifall folk kommer hit och liksom beter sig som svin så ska man inte vara det i Sverige. Alltså, men du menar ändå att själva kontrollmekanismen i praktiken inte kommer landa med att plocka dem.
Det är ju, alltså till exempel när folk börjar prata om, ja men om du begår brott. Om du begår brott så prövas det ju separat som utvisning. Mm. Där är ju också ett väldigt strikt kriterium där liksom varje brottspåföljd utöver bötesstraff i sig ska prövas utvisning. Mm. Och så vad man fångar här är ju de som bara dömts till bötesstraff till exempel.
Ja, men man behöver ju inte ha begått några brott alls. Det tar ju sikte på andra saker, exempelvis umgänge eller nära umgänge med extremistiska miljöer.
Ja, men det är ju också sån här. Det går definitivt att förstå när du fått de uppgifterna. Men att för varje nytt tillstånd till exempel sitta och pröva det här som myndighet, det kräver ju rätt känsliga registertillgångar för Migrationsverket som ska pröva det här till exempel, som i sig har ganska stora risker för läckage, infiltration och liknande om fler ska dela de registren och sådär. Och frågan är ju då vad man vinner på det. Mm.
Men om vi ska fortsätta lite med vandel och ta det som ett exempel på vår överordnade diskussion om att restriktiv migrationspolitik kan dela folk. Vad tycker ni andra om det? Jag börjar med dig Tove. Vandelskravet, är det ett exempel på ett och tonårsutvisningshållet, att där det landar inte bra helt enkelt, eller vad tänker du?
Nej, det beror väl på hur det görs, men vi har ju haft, om man tänker sig åt andra hållet, så har Paulina skrivit om fall där som var någon person som begick grov våldtäkt, men som där man ansåg då att nej, men det finns en stark anknytning till Sverige, så då är det svårt att utvisa. Och det där tror jag blir sådana fall som det är ju sånt som ligger till grund för att man kan ha liksom drivit igenom de här kraven, att man säger att så kan vi inte ha det, det här stämmer inte överens med vad vi tycker. Samtidigt så i de fallen naturligtvis så finns det ju skäl till varför man anser då att de ska stanna, därför att det kanske finns minderåriga som ska tas om hand och så vidare. Och det är ingen
men är inte det där ett bispår? För våldtäkt är ju inte dålig vandel, det är ju brottsligt. Och det är ju ett annan sak. Vandel är
ju... fast vandel ingår ju om du har gjort saker i ditt... Om du har ett uppträdande och ett beteende där så kriminella handlingar är en del av det.
Jo, men jag tror att rent juridiskt så är det här olika... Ni andra får rätta mig att det här är lite olika spår, för att anknytningen till Sverige ska betyda mindre vid en eventuell utvisningsdom, det är något som behandlas separat, medan vandel är att lyfta in levnadssätt i bedömningsgrunden. Och det är att de har beröringspunkter, men jag tror ändå det är olika... Eller Mattias, du som kan det bättre med, är det inte så?
Ja, alltså den nya ändringen av lagen gör ju att det inte bara är grova brott utan alla brott med fängelse i straffskalan som innebär en separat och juridisk prövning av utvisning.
Sorry, Tove, du var på väg någonstans. Jag avbröt, det var kanske dumt. Fortsätt.
Nej, men det är bra. Det är inte så lätt att hålla rätt på de här... det är väl också ett av skälen till att du nu... Det är en sak som vi var inne på. Att när du säger att människor ska kunna, vad är det Moham som säger, bilda dig, bete dig och sådär, så kan du hålla med. Men sen när det just kommer ner på vad är det för någonting som har skett, hur ska man ställa det i proportion till resten av livet, det här som kan vara ett engångsmisstag. Och så ska du skilja ut det engångsmisstaget som du kanske har zonat för med en livsstil som är, ja, kriminell, destruktiv och som inte kommer att leda till att du kommer att vara till något annat än besvär under tiden du stannar där. Det är väl liksom, vi kommer ju i de här, så fort du sätter upp regler och säger att det här ska gälla för stora flertal, då blir det alltid så att när de individuella fallen kommer att komma upp, så kommer det att plötsligt i vissa fall framstå som orimligt.
Mm. Så just angående vandel så hade vi ju faktiskt ända fram till 1989 en bedömningsgrund som handlar om vad som då hette asocialt beteende, och det låter ju 30-tal naturligtvis, men man kunde faktiskt bli utvisad fram till 1989 på grund av asocialt beteende. Det skedde dock mycket sällan, och när lagparagrafen togs bort så ansågs den obsolet. Så att, ja, i relativt modern tid har det funnits. Ja, Mattias, vad skulle du säga?
Ja, och det här är lite grann poängen, att det här och det är ju både en risk och möjligen en möjlighet för de som vill utvisa människor systematiskt, gallra bland de människor som är här och har fått en tillvaro här. Då blir ju det här alltså väldigt mycket bete och hugga tag i. Så fort du har liksom en betalningsanmärkning eller något sånt där, då ska du ut. Och det är ju, som jag ser det, en risk med det här, att det blir liksom ett väldigt volatilt system där du på väldigt svaga grunder du har verkat här i ett antal år, du söker om tillståndet efter 3 år som nu ska bli normen, och då är det någon förseelse som gör att du åkte ut. Vi har i USA till exempel, en av de som internerats av ICE var en person som för 11 år sedan, eller 12 år sedan, 2014, hade 2 checkar på $75 som hade studsat. Mm. Det var förseelsen. Mm. Så börjar du tråla i det här med syftet att utvisa så många som möjligt, så blir det ganska snabbt en giftig cocktail. Och i omvända änden så har vi det här att vi hade det här, det var ganska odramatiskt, det var kanske mest liksom ett byråkratiskt moment som man var tvungen att gå igenom varje gång, som mer kändes lite onödigt. Och problemet är, oavsett var du landar där, är det svårt för mig att riktigt se nyttan med det. Mm.
Det du säger nu, Mattias, det är ju väldigt intressant, för det är väl ett perspektiv som jag personligen delar, att där mycket av den migrationspolitik som togs fram i Tidöavtalet som hade Sverigedemokraterna med som tydligare avsändare handlar ju om, och det tyckte jag också kom fram lite i podden igår, för jag frågade både Douglas Thor och Ludvig Aspling, vad skiljer ni er åt någonstans? Och då sa ju Ludvig att Sverigedemokraterna, att han tyckte då att Moderaterna då, de är emot invandring just nu för att det blivit för mycket någon gång, vi ska ta igen integrationen, men i framtiden går vi via invandring igen. Sverigedemokraterna vill ju aldrig ha invandring igen, och de vill ju också så att säga gå tillbaka till en tid innan invandring. Och då tänkte jag, de verb du använder, Mattias, nämligen både att tråla och att gallra, att det är väl kanske lite det som det här ska syfta på, att man får ändå ha det i huvudet att det åt det, man kan tolka det åt det hållet, och då förstår man kanske mer vad det här är. Men det är förstås min liberala grundsyn som spökar där, så tänker jag i alla fall.
Ja, det är lite grann att man öppnar för det, och det tror jag inte att de flesta är med på. Vi ser ju det nu.
Nej, det är det.
Och jag blev lite förvånad över just, jag har diskuterat både i radion och annat, att det här verkar lite grann vad Sverigedemokraterna, man vill ha det här nästan lite Orwellska systemet som rätt vad det är säger nej. Man ser lite grann en njutning i det, för det är ingen rättighet att vara här. Men liksom, för min del så ska ju Sverige vara en rättsstat där liksom relationen går att lita på och är förutsägbar och har rimliga processer. Plus att, och sen är det ju när det gäller migration, alltså det som har varit ohållbart är ju framförallt asylmottagning och anhöriginvandring, särskilt i kombination med väldigt generösa bidragssystem. Nu görs förändringar, har gjorts på alla de områden, men jag tror inte att hela borgerligheten till exempel är med på att vi inte ska ta hit människor som jobbar och gör rätt för sig till bristsektorer och liknande.
Peter?
Ja, men jag tycker du fångar liksom skillnaden i syn mellan liksom ett borgerligt och sverigedemokratiskt synsätt på just vandelsprövningen. Just att för, alltså jag tycker att det är rimligt med en vandelsprövning, men då är det ju för att, vad säga, gallra ut de som uppenbart inte har i Sverige att göra, eller liksom som inte vill leva som vi gör i Sverige, som hyser liksom antidemokratiska liksom sunkiga värderingar vad det nu är. Medan Sverigedemokraterna, som du säger, de trålar ju. Alltså så här, Sverigedemokraternas, vi får aldrig glömma att Sverigedemokraternas övergripande mål, det är att få ut så många som möjligt. Och de kommer skaffa sig de anledningar som de kan för att göra det. Så att det är, som borgerlig så vill man att det här ska ske på liksom ett rättssäkert sätt. För Sverigedemokraterna så är även det underordnat övergripande mål. Mm. Så att jag tycker det är ganska naturligt att det är liksom vandelsprövningen som blir en där liksom de här inom konflikten inom Tidus spelar ut, därför att det är liksom utvisningspolitik. Det är inte migrationspolitik. Mm.
Tove, vad säger du om det? Det är utvisningspolitik, inte migrationspolitik.
Jag sa det förut.
Du sa det också.
Vi har ekat allihopa här.
Men vad intressant. Men Mattias sa någonting att det är ingen som vill det. Det är ju ändå 20% lite drygt som vill ha Sverigedemokraterna, som röstar på det före ett borgerligt parti eller så vidare. Medan det, sen så är det ju då de som röstar på Socialdemokraterna och borgerliga partier som då är 60-70%. De vill väl ha den restriktiva politiken utan utvisningspolitik, kan jag tänka mig. Så det är där läget ligger.
Jag var ju redan från början ganska chockad över hur mycket man gick med på i Tidöavtalet av den här typen av politik. Och nu när man börjar ana liksom konturerna av vad den skulle gå ut på, så ser vi också en ganska, ganska stora reaktioner långt in i det borgerliga lägret. Det tycker jag också är naturligt, för alla är inte policynördar och implementeringen är inte självklar vad som kommer ut ur de här systemen. Men,
och sen sköt man ju upp, man ska ju komma ihåg att Tidöavtalet sköt ju upp en hel del problem. Alltså tittar man på skrivningarna kring vandel, kring en del andra saker i Tidöavtalet, så är det ganska motsägelsefullt, alltså för att man skulle få ihop det. Och nu är det skarpt läge där man liksom slåss om
Ja, nu finns ett förslag.
Tolkningen.
Ja.
Alltså, jag är inte säker, Andreas, på att 20% av svenska folket tycker att det här är jättebra. De 20% har röstat på andra partier förut, och det är möjligt att de hade stött sina respektive partier om de hade drivit den linjen också. Det är möjligt. Men det är också så att vi vet att det där med positioner som intas i opinionen, de kan förändras ganska snabbt också beroende på när man har kommit ett tag och sett konsekvenserna av dem. Så att fast
det är också tvärtom. Alltså Sverigedemokraterna har ljugit för sina väljare i den här frågan. De har förespeglat och förespeglar fortfarande att det är väldigt många fler grupper, och de uppmanar människor liksom och uppmuntrar. Hela det här talet om återvandring har varit en uppmuntran till människor att liksom uttala sig om och fantisera om både individer och kollektiv som på olika grunder ska sparkas ut. Jag hade en diskussion bara idag med en riksdagsledamot, eller igår rättare sagt, och han hävdade då att islamister hör inte hemma här, och det finns liksom inget i vare sig permanent uppehållstillståndsprövningen eller vandelsprövningen som handlar om liksom någon religiös uppfattning som ska vara en grund för utgallring, utan det här spelar han upp inför sina väljare och försöker påskina det här, så de spelar inte med riktiga kort här, och det går åt den vägen också. Man behöver inte vara länge på sociala medier för att se liksom att det finns en högljudd, om en kanske inte stor grupp, som vill ha just väldigt godtyckliga, väldigt omfattande och massiva utvisningar.
Jag håller med er båda. Jag tror som Tove att det inte är 20%, men de finns också, som Mattias säger. Innan vi går vidare, bara en kort fråga. Innebär det här att ett Tidöavtal 2.0, vad det avser i alla fall migrationspolitik eller då utvisningspolitik, det kan vi se oss i månaden efter? Det finns inte en sån samsyn framöver. Vad säger du, Peter?
Jag tror att migrationen är en så pass stor och viktig fråga, så att det kommer vara helt nödvändigt att ha någon slags gemensamt program. Men jag tror att det kommer sitta längre inne, vara mer plågsamt att enas om huvuddragen i politiken. Mm. Sen säger jag att en del försöker framställa det här som någon slags liksom kris och strid inom tid. Och det är klart att det är en strid i någon mening, men jag tycker att i grunden att det här är väldigt värdefullt, både för partierna, de ingående partierna i tidigt samarbete, och tidväljarna, att få liksom, det har ju varit svårt att se nyanserna se de olika linjerna mellan de olika partierna. Nu börjar de utkristalliseras, så det är bra.
Alltså plågsamt men ändå nyttigt. Det låter som sån där mjölksyreträning eller sånt där. Mattias, vad säger du om en framtida sverigedemokratisk / borgerlig migrationspolitik utifrån de förutsättningar vi pratar nu?
Alltså, vi ser redan att borgerligheten förlorar på den här politiken. Människor lämnar i tysthet. Jag skrev före jul om att det finns moderatgrupper som går till soffan. De är alltså inte intresserade av att stödja partiet längre. De är inte intresserade av att gå till SD. De är inte lockade av Magdalena Andersson. De ser helt enkelt att ett val mellan vänsterns höjda skatter och om högerns alternativ då är liksom en massa utvisningar, då känner man att det här valet är inte för oss. Så det här är, jag tror att borgerligheten kommer att tappa ännu mer om man inte liksom visar att här drar vi linjen, och vi är för liksom en stram asylpolitik, men inte en lekstuga med en massa byråkratiskt godtycke som landar i att människor som är här och sköter sig blir blir utvisade på skakiga grunder.
Stramt, ingen lekstuga, säger Mattias. Då går vi till facit, det vill säga chefen Tove Livendal. Hur kommer man kunna komma överens efter en eventuell valseger om migrationspolitiken på Tidösidan?
Ja, det vet vi inte. Det beror ju på hur styrkeförhållandena ser ut efter valet. Så att, men det är klart att...
Anledningen till att jag frågade är ju att du någonstans har lite till jobb att prognostisera sånt här, det tänkte jag.
Nej, det är inte mitt jobb att vara en spåkvinna.
Nej, det är sant.
Så att det nej, men och sen är det så att det är klart att om vill man bilda en regering så kommer man att komma överens och hitta en nivå där som alla kan leva med, och så får man alla kommer inte få hela vägen, men det som är tydligt nu, det tycker jag som jag har varit inne på, är ju att det är en reaktion från borgerliga väljare. Jag ser det i min mail, jag ser det i sociala medier, att många kärnborgarna av borgerlighetens kärnväljare är upprörda. Så att det, och det är klart att det går man också med in i en ny regering, eventuell ny regeringsförhandling. Mm.
Tack för det. Ska säga lite synd att Paulina inte var med idag, för hon är ju den mest migrationskritiska på redaktionen. Skulle vara intressant att höra hennes tagning. Men hon får återkomma i den frågan. Vi går vidare så länge. Hörrni, OS pågår. Följer ni detta? Tittar ni på TV, Mattias?
Nej, det har varit lite i den vägen. Ja.
Peter, vår nästor när det gäller politik och opinion. Ett bra OS, gynnar det sittande regering?
Alltså vinter-OS, jag vet inte. Det är väl kanske mer fotbolls-VM. Alltså så här oväntade framgångar i vinter-OS ska ju ändå det gå ganska bra.
Ja, okej, okay. Då var du inte med på 90-talet, kan jag berätta. Tove, följer du curling och annat?
Tyvärr har det blivit lite. Jag tycker att det är sån himla trivsel. För mig är det liksom slags barndomsnostalgi att man hör ljudet från TV:n som står på. Exakt. Men det här OS har det mest varit i form av glada flashar som man har kunnat jubla över.
Alltså det här är ju bedrövligt. Ni är ju inte folkliga för 5 öre. Ja, Peter.
Jag har på OS i ett hörn. På skärm.
Vad tyckte du om syskonen Vranås triumf? Visst var det imponerande?
Det var mycket imponerande. Sen är det fortfarande så att när jag tittar på curling så jag kan få hög puls, det är spännande, men fortfarande förstår jag inte riktigt vad det går ut på.
Men det där är lite som jag inför det här att jobba på ledarredaktion. Jag tycker det är spännande och roligt att följa, men jag förstår inte riktigt vad det går ut på, men jag spelar med i spelet ändå, så på slutet så helt plötsligt kan det vara -5 eller +5, det vet man aldrig liksom.
Nej.
Jag skulle ju säga, Peter, att du har lite curling-aura, men jag vet inte om det är sant, alltså, kanske.
Jag trodde du skulle säga att jag hade en aura av att liksom titta mycket på OS.
Nej, det tycker jag absolut inte du har.
En curling-aura, det här ska jag komma ihåg.
Hörrni, vi går vidare. Men innan vi fortsätter ska jag passa på att påminna om att vi har ett riktigt bra erbjudande till er poddlyssnare just nu. Det är nämligen möjligt att nu testa en digital prenumeration på Svenska Dagbladet. För om man går in på svd.se/testaledare så får man just nu 2 månader helt gratis. Och i den prenumerationen ingår då förstås tillgång till samtliga artiklar på svd.se. Man får tillgång till samtliga poddar hos oss. Och dessutom får man dela digital tillgång med en vän. Och där får man alltså gratis i 2 månader. Så gå in på svd.se/testaledare och beställ direkt. Det hade i alla fall jag gjort ifall jag var ni. Tove, vi ska vidare. Vi ska prata om din text från i söndags var det. Under rubriken "Nu måste polisen tänka om". Och det gäller det då att palestinska arbetsgruppen i Stockholm har fått tillstånd för sina demonstrationståg. Det är de som brukar gå varje helg i Stockholm, har gjort det under många år. För numera är det så att efter avmarsch från Odenplan så ska det här avslutas på Raoul Wallenbergs torg, alltså nere vid Nybroviken. Och det ligger då alldeles bredvid Stora Synagogan i Stockholm. Tove, om vad och varför måste polisen tänka om här, tycker du?
Jag ska bara säga att den var i onsdags, inte i söndags. Ja, det spelar ingen roll.
Texten, alltså, demonstrationen är på lördag. Ja.
Precis, demonstrationen är på lördag. De har ju fått, som jag har förstått det av de uppgifter som har kommit fram, så har man ju, så är det då inte palestinska arbetsgruppen i Stockholm som själva har efterfrågat den här rutten, utan nu har polisen sagt att det här är, de har hänvisat dem dit och de har dessutom beviljat dem tillstånd varje lördag mellan klockan 3 och 5 fram till 2 maj. Mm. Och ja, jag tänker bara att det krävs ett extremt litet mått av omvärldskoll. Att man förstår vad som har hänt i Sverige den senaste tiden, framförallt sen efter den 7 oktober 2023. Tagit del av det som både myndigheter och andra har påtalat när det gäller om situationen i Sverige kring då med liksom roten i Israel-Hamas krig, men också vad det inneburit för den judiska befolkningen i Sverige. Och att då se till att Palestina-demonstrationerna som avslutas i det som ändå får, som var ett slags judiskt epicenter i Stockholm, det, jag tycker bara det är så himla obetänksamt. Polisen ska göra en bedömning av ordningen om man kan förväntas hålla ordning. Och det är klart att man bedömer väl inte att man kommer att få våldsamma judiska motdemonstranter. Så på så sätt så kanske man kan förstå hur de logiskt har tänkt. Men det är ju på något sätt, tycker jag, som om en otränad AI har fattat det här beslutet och inte människor som kan tänka och resonera och försöka se vad som är förnuftigt och rimligt.
Vad är det du tror att besökarna på, till Stora Synagogan kommer uppleva och känna och påverkas av det här?
Jag tror att dels är det ju liksom, det är ju ganska högljudda demonstrationer. Det brukar ofta vara liksom slagverk och mycket högljudda ramsor och sådär. Så att det är väl rätt sannolikt att man även inne i sina gudstjänster kommer att ta del av de här demonstrationernas ljud. Men sen är det ju också så att eftersom vi vet att det finns en, som jag tror Christer Mattsson på Segerstedt institutet har påtalat, att det finns en slags israelisering av antisemitismen, att man gör likhetstecken, man gör judar i Sverige skyldiga för det man tycker är Israels brott. Och den sammanblandningen gör ju att osäkerheten och otryggheten för judar blir ju större. Och i de här demonstrationstågen så har vi också kunnat se att det har skett sedan de började en gradvis radikalisering. Inte på alla håll och inte alltid, men tillräckligt frekvent så finns det ju gränsöverträdelser, tycker jag, i de här tågen där man hyllar Hamas, Hezbollah, iranska revolutionsgardet. Det krävs inte ett stort mått för att förstå att det här skapar stort obehag för de som ska besöka synagogan. Och jag tycker därför att polisen behöver tänka om, inte minst eftersom också de som demonstrerar uttryckligen säger att vi har inte bett om den här platsen, så det trodde var okontroversiellt att ändra rutten, och det tycker jag man ska göra.
Mm. Och vi vet inte varför rutten har ändrats, för tidigare har man väl siktat ner sig på Gustav Adolfs torg och UD, vad jag
har
förstått.
Ja, precis. Det är dit man har gått. Och det är väl, UD är väl då kanske, tycker jag, det finns en logik i det liksom, när man också har gått till Israels ambassad, för att det är Israels politik som man är kritisk till, och då är det väl rimligt att framföra sina krav där.
Ja, märkligt är som sagt, för det är ju så du säger då, palestinska arbetsgruppen i Stockholm har ju meddelat om inte har valt platsen, och att det var den de fick, helt enkelt. Jag vet inte, Mattias, har du ordnat demonstrationer någon gång? Är det så att man får helt enkelt vägar, eller hur funkar det där egentligen?
Det är ju ibland en förhandling just när du ska gå och sånt där. Alltså, den här NMR fick ju inte stanna vid, eller gå förbi en synagoga till exempel. Men de fick gå sin marsch, men en annan väg.
Ja, just det. Så det kan vara så. För jag tänkte på, när du var med i Frihetsfronten och ni skulle demonstrera för nytt stål i svensk järnväg, fick ni gå till centralen då, eller hur var det?
Nej. Ja, det var ju mot George Bushs ståltullar.
Ja, det var så det var. Men, var det då du var stormannen?
Då ställde vi oss utanför ambassaderna, därför att man har ju helt enkelt rätt att demonstrera. Man kan söka tillstånd, men blir man inte så många så behöver man inte, men vid något fall tror jag vi notifierade polisen, men de sa att om det inte blir jättemycket så är det ingen fara. Mm.
Så är det ju, som enskild får man förstås protestera och göra vad man vill. Däremot om man då ska arrangera en allmän sammankomst så behöver man ju tillstånd. Men själv får du ju gå omkring och, med vilka plakat och slagord du vill på stan. Det kan fler borde utnyttja.
Undergången är nära.
Nej, men sen är det ju också så att med de palestinska demonstrationerna i Stockholm har ju också haft ganska stor inverkan på stadsmiljön. De har ju ställt in, eller så här, fått leda om bussturer, och man har ställt in vissa hållplatser och sådär. Så att det är klart att det är, ja, det behandlas och ska behandlas som en ordningsfråga. Man måste titta på vad man ska göra för att kunna hantera det på ett bra sätt. Men som sagt, här finns det någon hiss som inte har gått hela vägen upp.
Vi hoppas väl att detta ändrar på sig så småningom. Vi ska gå vidare så länge. Går jag till Peter, och då ska jag berätta för dig, Peter, att jag fick en elräkning. Mm. Jag fick en elräkning.
Grattis!
Den var på, ja tack, den var på nästan 6700 tror jag den var för januari. Det var ju högt, men jag fruktade faktiskt lite högre, för jag hade ju hört vad andra hade fått. Men det är nog många som har liknande erfarenheter. Varför får vi så höga elräkningar just nu? Och vems fel är det?
Ja, alltså den grundläggande förklaringen är ju väldigt enkelt. Enkel, och det är att det är kallt. Mm. Alltså jag såg att Karesuando har haft den kallaste januari månaden sedan 1893.
Ja, men jag bor ju inte i Karesuando, fast många tror.
Nej,
jag kanske,
men
jag
det är kallt i hela Sverige, det har varit kallt länge. Då ökar elförbrukningen, det blir en större knapphet på el, och då stiger priserna. Sen är det dessutom så att det är liksom kallt i hela norra Europa, så det är inte bara i Sverige som elförbrukningen stiger, eller elbehovet stiger, och då det gör också att priserna stiger. Det är dåligt med vatten i vattenkraftdammarna uppe i norr, som gör att liksom inte kraftbolagen där uppe kan släppa på hur som helst utan att få mer betalt, och det pressar också ut priset.
Så det finns ingen politiker jag direkt kan gå och skälla på då?
Ja, men så här, allt annat lika, hade vi fortfarande haft mer planerbar kraftproduktion så hade elpriset varit lägre. Men vi kommer ju aldrig ifrån att priset kommer att stiga när knappheten blir större. Så är det ju.
För jag såg nu att det genomsnittliga spotpriset på elbörsen var då under januari 107 öre. Och det är nästan tre gånger så högt som i fjol. Då var det 37 öre. Och det har i huvudsak då att göra med efterfrågan ökat på grund av annan väderlek.
Ja, då var precis. Alltså jag tror att jag kollade några datum här i början på februari. Och då vill säga, förbrukningen i hela Sverige i år per dygn har varit 20% högre än samma dagar förra året. Och det är klart att det pressar upp priset. Sen utöver det, alltså Sverige har ju haft en, förutom att vi har haft det här hålet i huvudet att vi har avvecklat eller sett till att planerbar kraft har avvecklats, så har ju andra länder också haft samma hål i huvudet. Det vill säga att den här knappheten uppstår överallt samtidigt. Och vi har byggt ledningar till andra länder. Alltså så här, vi håller ju på att skapa en allt mer integrerad europeisk elmarknad. Och det har ju för alla, men någorlunda koll på det här, hela tiden stått klart. Alltså, konsekvensen av det kommer bli en harmonisering av priserna. Det vill säga att Sverige förlorar sin fördel med att ha lägre elpriser än alla andra. Och det ser vi nu.
Men innebär det att du tycker att vi ska göra som Vänsterpartiet föreslår, att vi ska ha Sverigepriser för el där vi så att säga konsumerar vår el till det låga pris vi egentligen har och inte skickar iväg den?
Nej, det tycker jag inte, men jag tycker alltså att jag vet inte riktigt vem jag ska skylla på, men alltså när man integrerar elmarknaden så och drar kablar mellan olika länder, så är det ju liksom Det har olika mycket fördelar och nackdelar. Alltså i Sveriges fall är det ofta så att när vi drar kablar till andra länder så förlorar vi mer än vad vi vinner på det. Och det där måste man ju reglera på något sätt. Det har man gjort tidigare historiskt. Men i politiska Alltså rent tekniskt är det jättebra att ha en integrerad, men politiskt och ekonomiskt så är det, måste det ju nyttorna fördelas, som man säger så.
Men nu har man alltså hamnat i det här läget som det ibland varnas för, att det är kallt på många håll i Europa och det blåser väl en del, men jag har sett vissa dygn här har ju vindkraften varit nere i mycket, mycket liten del av sin potentiella möjlighet, och det är liksom det, är det som är det riktigt besvärliga läget som vi har byggt in oss i.
Vindkraften levererar ju nästan ingenting vattenkraften går då på, alltså i jämförelse med tidigare årets politiskt sparlåga.
Men ifall regeringen hade varit lite mer omsorg kring sig och fått igång lite mer havsbaserad vindkraft, hade vi varit bättre läge då?
Nej. Därför att vindkraften ger sällan särskilt mycket när det är kallt. För när det är kallt så blåser det lite.
Passa på att säga då att när vi spelar in det här just nu så är det senaste jag hittar på, men ni vet att man kan gå in på det här kontrollrummet hos Svenska Kraftnät, då hittar jag då från kraftfördelning 11.45 idag på fredagen, då är vindkraften då 5,8% av elproduktionen medan kärnkraften är 61,4%. Jaha, det finns ju ett elstöd i budgeten som säger att den ska då aktiveras när det genomsnittliga elpriset under en månad överstiger 1,5 kronor inom ett elområde. Har det uppstått hittills någonting i år?
Nej.
Nej, så det blir inget elstöd?
Det tror jag inte. Så då får man ju ändra förutsättningarna för elstödet i så fall om det ska falla ut.
Ja. Bör man göra det? Bör vi sätta lite pengar i konsumenternas fickor på grund av detta?
Alltså jag är väldigt kluven i den här frågan. Alltså så här, vi behöver ju prismekanismer. Det är rimligt. Men samtidigt så tycker jag någonstans att det blir orimligt när... Alltså Sverige har ju blivit någon slags energikoloni. Liksom. Vi exporterar el till andra för att de också har misskött sin energipolitik ännu mer än oss, och tillbaka får vi högre elpriser. Det är liksom inte elkonsumenterna riktigt som har bett om det. Jag är kluven.
Du är kluven där. Tove, din elräkning, är den hanterbar?
Det är ju dubbelt tyvärr. Det är ju nackdelen med att ha boende på två ställen. Då får man dubbel glädje i det avseendet. Så att, det känns.
Mattias, vad säger du om elfrågorna? Höga elpriser?
Jag är så jävla nöjd att jag bor i lägenhet.
Ja, och ni har ju dessutom spillvärmen från Stepanaverken som ni kan värma er med.
Ja, det är ju sånt där... Man vill ju inte bygga lägenheter här ute på Lidingö längre, för de tycker det är så hemskt att tvångsblandas med sådana som jag. Men det är ett väldigt bra boende, särskilt när det är kallt.
Okej, vi ska gå vidare. Har vi någonting mer att prata om som har hänt i veckan? Peter, vad säger du?
Vi har ju pratat om OS.
Ja.
Alltså det ska ju bli spännande att se vad säkerhetskonferensen i München bjuder på för roliga överraskningar i år.
Precis, den drog igång igår redan och pågår under hela helgen. Och det var ju förra året då. Jag tror den går 12:e redan drog igång, vill jag minnas. Men okej, det kanske var drog igång då. Pågår under hela helgen, och om det blir en sån här smällkaramell som vicepresidenten ordnade förra året när han skällde ut oss i Europa. Ska Trump dit förresten, vet ni det?
Nej, det är Marco Rubio som ska tala imorgon.
Ja, men då, det låter fridfullare i så fall. Det kommer vi förstås fortsätta bevaka. Tove, någonting du har att fundera över?
Nej, men det är väl det. Det är ju dels så, som sagt, att Rubio ska tala imorgon förmiddag, men det ska också vara en diskussion med Zelensky, Ursula von der Leyen och Mark Rutte bland annat om hur stödet till Ukraina ser ut fortsättningsvis. Så det är liksom den viktiga frågan.
Absolut. Då ska vi gå vidare. Och då ska jag som vanligt konstatera att jag poddats i veckan. Som vanligt starkt och innehållsrikt. I måndags hade jag Oskar Nordström Skans, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet här. Och då pratade vi om en rapport från SNS Konjunkturråd som har varit med och författat. Som handlar om personalförsörjning i välfärden. Kanske låter lite tradigt men ett grymt spännande ämne, så lyssna gärna på den. Och i tisdags var det mycket intressant. Då pratade vi högern och kulturen. Viktor Malm från Expressen var här, kulturchefen. Och så deltog Andreas Johansson Heine från Timbro förlag. Det finns ingen kulturhöger, anklagade då Viktor oss för. Andreas höll med, men menar å andra sidan att det egentligen inte finns någon kulturvänster heller. Lite hårdraget. Eivind Jonsson nämndes otaliga gånger. Heidenstams räffades. Har ni hört på detta?
Nej, faktiskt
nej,
inte.
Men, jag ska göra det här igen. Säger du platt tv och Reinfeldt så får jag bingo här.
Platt-TV och Reinfeldt nämndes förstås. Nej, men det var ett riktigt bra samtal. Jag är ju sugen på, jag har ju en liten hemlig dröm att utvidga podden kanske även till kulturens område så småningom. Det beror på om jag hinner moonshina på nätterna och göra extra poddar, men bli Sveriges ledande kulturpodd också vid sidan av Sveriges ledande politikpodd.
Det är ju med våra fackbokspoddar.
Det har du rätt i. Men vi ska också prata skönlitteratur och de sköna konsterna.
Det ser ju fram emot.
Ja. I onsdags talar vi kompetens och arbetsmarknad igen. Lite favoritområde för mig som ni hör. Charlotte Tarsis från Akavia och Diana Vasilio från Företagarna var här. De har haft ett utbyte på våra debattsidor om utbildningspolitiken. Också mycket intressant ämne. Och igår som sagt migrationspolitik med Ludvig Aspling och Douglas Thor. Mattias, vad fick du ut av den podden?
Jag tyckte att det var väldigt intressant. Både klargörande och när man får någon kunnig från utskottet. Och jag noterade med viss både förvåning och behållning att inte ens Ludvig var riktigt säker på vad de här tonårsutvisningarna riktigt berodde på. Och samtidigt så krävde han då av de som flyttat hit att man ska hålla reda på det. Det tyckte jag var en intressant diskrepans i ansvarsfördelningen mellan makthavare och styrda.
Mm. Politiker reglerar så komplicerat så de inte begriper det själva, men vi som regleras ska ha koll helt enkelt.
Ja. Och så är ju lagen förvisso.
Sån är ju lagen. Nej, men jag tycker väl det är intressant att det här området är så reglerat från så många olika håll så att faktiskt det är inte helt lätt att veta utfallet.
Det har ju trots allt anmärkts på att vi har fått så många ändringar att det är det skapas väldigt många diskrepanser som inte varit avsedda. Det har anmärkts redan.
Cocktail-effekten.
Men det är väl en ganska allmän... Ja. Ja, men det är väl en iakttagelse som i alla fall vi liberaler ofta gör, att människor är inte så jävla lätta att reglera, för alla gör ju lite som de vill och sådär. Det är inte lätt att förutspå allting som händer. Det gäller ju även om man har en liberal migrationspolitik, att de regleringar kan innebära att man får negativa konsekvenser åt andra hållet också. Så att säga, mänskliga beteendet är inte helt förutsägbart.
Ja, vi hade ju väsentligen samma samma asylregler mellan 2006 och 2015 med känt och väldigt olika utfall.
Mm. Detta om veckans poddar. Vilken blandning, vilken mix. Där saknades varken gröna, gula eller röda eller de där svarta goda. Vet ni vilka jag menar? De ser ut som Pepperbox Revolver från 1800-talet. Jävligt goda. Varför experimenterar de så mycket med gott och blandat förresten? Jag tyckte originalet var bra. Vi ska gå vidare. Liten kort rättelse från Kulturpodden. Jag påstod då att statens kulturbudget uppgår till 17 miljarder kronor. Det gör den så tillvida att utgiftsområde 17, där kultur ingår, är på 17 miljarder. Men där ingår ju också medier och trossamfund och mycket annat. Så att kulturen är då, hardcore-kulturen är något mindre. Sagt, hör gärna av er om ni hittar fel och missförstånd i poddarna. Det är vi mycket tacksamma för. Då går vi vidare och då har det blivit dags för mitt favoritmoment. Det som vi kallar svar direkt. Ett moment som påminner om lite om det där det spurkalibus in februario. Alltså februarismutsen jag nämnde inledningsvis. Det är lite smutsigt, det är lite hedniskt, men det är väldigt, väldigt roligt. Vi ska nu kolla hur väl lämpade ledarskribenterna är för sin kärnfunktion i samhället. Det vill säga att tycka och göra det helt ohämmat. Jag har presenterat några nyligen lagda förslag eller fattade beslut för kollegorna och de ska omedelbart förklara om de är för eller emot eller om de säger ja eller nej. Och snabbare än Jonas Sjöstedt stänger gränserna för invandring ska det gå, för nu handlar det om att ge svar direkt. Är ni med?
Ja.
Sara Nilsson, ansvarig utgivare för webbsidan Dumpen, har dömts till förtal. Det har ni säkert hört. Påföljden är 60 dagsböter, i det här fallet 14 400 kronor. Hon döms också för att betala ett skadestånd på 43 000 till den personen som har utsatts för förtalet samt betala rättsögonskostnader på ungefär 500 000 kronor. Nu har Jimmy Åkesson förklarat att Sverigedemokraterna ska stå för alla dessa kostnader. Det har fått advokat och tidigare justitieminister Thomas Bodström att kritisera SD. Han menar att agerandet är ett brott mot grundlagen. Nu begär jag inte att ni ska avgöra den här frågan juridiskt, men vad tycker ni om att ett parti går in och betalar böter och skadestånd för en part i ett mål på det här viset som SD gör i det här exemplet? Är vi för eller mot? Jag har svar direkt.
Ja, det är nog mot.
Mot, säger jag också.
Peter?
Jag vill ju bidra till diskussionen genom att säga för, men jag kan inte.
Nej, men varför kan du inte det? Du får börja plädera då, Peter. Varför är det här fel?
Nej, men så jag tycker att det är en god princip att politiken liksom inte recenserar. Det här är ju en form av recension av ett utslag i en domstol.
Mm.
Alltså jag förstår att Sverigedemokraterna vill ha en annan förtalslagstiftning. Alltså, och jag tycker att det här är ett väldigt effektivt kommunikativt grepp, men det är inte den typ av politiker som jobbar. Sen förstår jag att Sverigedemokraterna gör det.
Mm. Tove, hur motiverar du ditt emot?
Nej, men det är ju just det, men det är en sak om man som så här, privatperson eller så vill hjälpa till med någons skulder eller vad det kan vara, men det här blir någonting annat när ett parti gör det. Så att ja, jag tycker också att det är bättre att man då är tydlig med vad man vill åstadkomma lagstiftningsvägen och lämna det där. Det har ju, sen dyker det upp då, jag minns ju för några år sedan så fanns det här nätverket, det kanske finns kvar, men planka.nu tror jag det heter, som erbjöd sig att betala kostnaderna om man plankade och blev ertappad. Och jag tyckte också att det där var problematiskt att gå den vägen, men ja.
Det var ju inte av godhet de gjorde det, det var ju ett försäkringssystem där de betalade en premie.
Ja, just det. Ja. Det är utmanande.
Och Mattias, slutligen då, varför har du svårt för det här?
Nej, jag tycker mest att det blir lite konstigt att använda partikassa i det här syftet. Alltså partier är offentligt finansierade, det är inte det här det ska gå till. De är ju makthavare och har ju liksom alla möjligheter att ändra lagar och sånt där. Jag tycker just när man hjälper någon, man samlar in och sånt där, där ska ju finnas en idealitet. Hade Jimmy Åkesson ordnat, som till exempel Hanif Bali gjort för ett antal brottsoffer, en insamling och låta människor donera, så hade jag haft betydligt mindre bekymmer med det.
Ja, nu var det ju inget brottsoffer, utan det var ju en brottsling i just det här fallet.
Ja,
för det
ja
var ju,
men ja, man vill signalera att någonting har gått fel här. Ja.
Mm. Okej, vi går vidare. Ska vi ta en gammal klassiker. Det ska ställas andra och högre krav på den som ska bli svensk medborgare. Det har varit på gång jättelänge, men nu är man då slutligen framme vid en lagrådsremiss. Och då har man landat i att huvudregeln ska vara att man ska ha 8 års vistelse i Sverige, man ska kunna försörja sig själv samt att man ska kunna klara prov som mäter kunskaper i svenska språket och om svenska samhället. Det är lite annat också, men det är det huvudsakliga. Alltså 8 år ska man bott här, försörja sig själv och ha kunskaper i språk och samhälle. Vad tycker vi om detta? Nya krav för att bli svensk medborgare? För eller emot? Jag har svar direkt.
För?
Mot.
Mot? Okej, då får du börja. Du som är odd man out, Mattias.
Så här. Jag tycker det är rimligt, men man har i det här som i så många andra sammanhang skruvat det lite för mycket. Men det går ju att ändra med tidens gång, hoppas jag.
Är det något speciellt i de här kraven jag räknar upp som du tyckte?
Nej, mest grader. Så det är liksom en... Mm. Det är en svag reservation, men ändå... Ja.
Peter, varför är det här bästa som skivat bröd?
Nej, men jag tycker bara det är liksom principen. Sen har jag samma invändningar i sak liksom som Mattias. Jag har lite svårt att förstå varför det ska liksom krävas 8. Det är lite motsägelsefullt att det ska vara... Någonstans är ju medborgarskapet kvittot på att du har blivit fullt integrerade i Sverige. Och jag har lite svårt att förstå varför det inte ska vara möjligt förrän efter 8 år. Mm.
Vi fortsätter. Färjetrafiken till Gotland ska utredas. Och som ett alternativ vill infrastruktur- och bostadsminister Andreas Karlsson att utredarna ska titta på statligt ägda färjor som ska utföra trafikeringen. Redan 2021 lade Trafikverket fram förslag om statligt ägda fartyg, men den dåvarande regeringen gick inte vidare med förslaget. Mot bakgrund av prisutvecklingen de senaste åren anser regeringen att Trafikverket bör utreda detta på nytt. Även det säkerhetspolitiska läget och förutsättningarna för statlig rådighet över fartygen gör att frågan om statligt ägda fartyg har aktualiserats, sade ministern i samband med detta. Så säger han, vad säger ni? Utred statliga fartyg i Gotland. Är vi för emot? Jag svar direkt.
Emot.
Jag går med Peter.
För då är ju då Peter har 3 röster här eftersom han bor på Gotland. Tove som sommargotlänning har 2 och Mattias har 1. Tove, varför tänker du som du tänker?
Jag tänker bara att någonting måste ske. Och utredning, jag tänker ibland lägger man saker i utredning för man vill att det ska bli så. Det är inte det jag är ute efter här, utan jag vill bara att man kollar på det här, för att situationen nu är ju barocko. Nu talar jag delvis egen sak eftersom jag har ett boende där som jag vill komma till utan att bli ruinerad. Men jag tänker kanske framförallt på gotlänningarna som ska kunna ta sig via havs som är deras landsväg till fastland. Men också att man ska kunna nå landet på ett rimligt sätt. Och idag så är det ju, ja, det är för dyrt och det hämmar handlingsfriheten för inte minst våra svenskar på Gotland.
Mm. Peter, du tror inte på det här?
Av den enkla anledningen att det här har utretts minst 2 gånger förut.
Mm.
Och båda gångerna har Trafikverket landat i att nackdelarna är långt mycket större än fördelarna. Det är så här. Och målet är att Gotlandstrafiken får ju, den upphandlade färjetrafiken får x antal miljoner varje år för att hålla nere färjepriserna. De har stuckit iväg. Då finns det en ganska given lösning på det, och det är att skjuta till mer pengar.
Mm.
Alltså det här känns som en väldigt lång omväg som leder fram till samma plats.
Tack för det. Då går vi vidare till nästa moment som faktiskt också råkar vara mitt favoritmoment. Det är det som vi kallar, är du smartare än en ledarskribent? Och det är väl ingenting man vill testa så här fredagen den 13, men det är ju inte upp till oss att bestämma. Allt vi har att bestämma, det är att bestämma vad vi ska göra med den tid som är oss given. Och given är alltså oss detta favoritmoment där vi ska undersöka vad ledarskribenterna faktiskt kan om de ämnen de precis ägnat en timme lite drygt att tycka om. Ni där hemma kan också vara med, och går det bättre för er än vad det gör för Tove, Mattias och Peter, då är ni just smartare än ledarskribent. Och då var det här ju inte alls någon otursdag för er, utan tvärtom. Reglerna kan ni, man svarar genom att säga sitt namn. Vill man chansen att läsa färdigt frågan så får man det, men då slutar jag läsa och man riskerar dessutom minuspoäng. Man har bara 1 svar per fråga och vinnaren slipper berätta för Paulina att tisdagssemlan tyvärr är inställd. Hur gick det senast? Mattias spatserade hem det som ingenting, andra veckan på raken. Inte dåligt, men nu är Peter tillbaka i H-tunaleken och allt kan hända. Är ni redo?
Ja. Mm.
Gud, så spännande det här är alltså. Jag är riktigt engagerad. Vi har ju pratat invandring. Numera sköts ju den politiken av migrationsministern, vilken tidigare kallades för invandringsminister eller invandrarminister. Men vad hette Sveriges första minister som kallades just migrationsminister?
Tove.
Tove, du har avbrutit nu.
Leif Blomman. Blomqvist.
Ajajajaj, -1 börjar du på där alltså. Jag läser färdig frågan. Han tillträdde tillsammans med resten av regeringen Persson i mars 1996. Vad hette han? Den första migrationsministern med den titeln. Ja, det var ju 30 år sedan det här, så det kanske inte är helt lätt. Någon som vill chansa i alla fall? Det kostar ju ingenting nu när jag läser färdig frågan.
Peter?
Jag är
nästan säker på att det är fel, för han kom senare, men Jan och Karlsson var väl migrationsminister ett tag.
Mm. Ja, det var, men det var senare faktiskt.
Mattias? Var det Margareta Winberg?
Nej, det var det inte heller. Men det var en annan mycket bekant politiker, nämligen Pierre Schori.
Oh.
Ja, dessutom var det Blomman Blomberg.
Just det.
Just det.
Jag kände att det låg rätt i munnen.
Han var ju faktiskt Sveriges sista invandrarminister som dog på sin post då, just 1996. Pierre Schori har också varit verksam inom idrottsrörelsen, aktiv i en sport där han också var ordförande för Riksförbundet mellan 1989 och 1996. Vilken var sporten?
Mattias.
Mattias?
Det är väl budo?
Nej.
Peter.
Peter?
Jag tycker Pierre Schori har en stark aura av curling.
Tove.
Tove?
Jag chansar på tennis.
Nej. Mattias, vi sa du budo?
Ja.
Nej, det är judo. Judoförbundet.
Ja, jo, men är inte budo det som är för alla och det heter budoförbundet? Eller har judo ett eget?
Rafflande. Nu utmanar vi domaren här.
Ja, och det är precis.
Ja, det finns ett svenska judoförbundet.
Ja, och det var det jag var ordförande för. Så att, tyvärr, Mattias, du var ju på rätt väg här. Men du kanske kan ta igen dig på det här. Om man tänker Pierre Schori, tänker man förstås på den nidporträtt som Jan Guillou förärade honom i sina på 1900-talets omåttligt populära agenthistorier om Carl Hamilton. Peter Sormann fick han heta där. Vad hette också i verkligheten den del av försvarsmakten som agenthjälten Carl Hamilton jobbade i? En avdelning som ägnade sig åt underrättelsetjänst och som på den tiden var organiserad under operationsledning 5 på försvarsstaben.
Tove.
Mattias.
Tove.
IB.
Nej, det fick den inte heta längre då. Det försvann i samband med IB-affären. Men det är det gamla IB helt enkelt. Men vad hette det på 80-talet? Mattias, vill du chansa?
Alltså... Det var ju samma, alltså, vad hette det då?
Nej, det är ju lite svårt det här, för det var ju en hemlig avdelning, men den är ju känd idag, så att säga. Nej, den hette SSI, sektionen för särskild inhämtning. Numera heter den KSI, kontoret för särskild inhämtning, tror jag. Hörrni, tillbaka till migrationsministrarna. Vem var migrationsminister i den förra regeringen, det vill säga regeringen Andersson, som satt mellan 2021 och 2022?
Mattias.
Mattias?
Det var väl Kärkainen, eller vad hette hon?
Nej, hon var nog kommunminister, tror jag.
Ja, fan.
Ida. Mm.
Ja, hon hade lite aura av utvisningar, ja, det var så.
vad dåligt.
Det är ingen som kommer ihåg det förra. Nej, han hette Anders Ygeman, ifall han är bekant.
Jag minns när han tältade för att visa att det lönas inte att komma till Sverige.
Men det var väl under Löfven? Eller, alltså, ja, det var ju... Ja.
Hörrni, det slutade med minus ett för Tove. Ingen annan fick något poäng på det här. Vi går vidare. Vi har ju pratat demonstrationen imorgon lördag som ska avslutas vid Raoul Wallenbergs torg. Det ligger ju vid Nybroviken och Nybroplan ligger ju alldeles till. Men vad är det för Nybro som de här namnen syftar på? Vart gick den bron som har gett namn åt Nybroviken och Nybroplan?
Peter? Nu ska vi se. Visst, var det till Blasieholmen?
Ja, det är helt rätt. Den gick alltså då från Östermalmssidan till Blasieholmen som var en ö på den tiden. Och då innanför så var det då vatten också. Så det är helt rätt.
Precis, det som var Berzelii park var ju typ en... Det var någon slags avloppssjö.
Ja, precis. Så var det. Så att, och än idag så kan man då se resterna av den här bron för att staketet på Berzelii parks sida, det är de gamla staketet till den här bron helt enkelt. Apropå på Berzelii park, i juli 1951 skedde någonting där som i efterhand fick den här sidan, det vill säga Svenska Dagbladets ledarsida, att skriva så här. Sådana händelser som i lördags får helt enkelt inte tolereras i Stockholm. Myndigheterna skola under alla förhållanden kunna svara för medborgarnas säkerhet på gatorna. Vad var det som hade hänt i juli 1951 som upprörde SvD-ledare så mycket?
Mattias? Det var väl kravaller?
Det var riktigt hedliga kravaller. Tove, var det du som skrev det?
Det skulle man kunna tro.
Så här beskrev ledarsidan det. Som på en given signal samlades ligisterna den första kväll då polisen icke kunde möta upp med sin sedvanliga styrka och till mötesplats valdes just Berzelii park som allt för länge varit tillhåll för allsköns skumma element. Det var där som polisen i torsdags kväll gjorde sin kända razzia mot spelare, sutenörer och andra ljusskygga individer. Där kändes ju kloakrottorna hemma och där utspelade sig under de mörka timmarna de scener som nu är kända genom pressen. Stor dramatik alltså.
Jag tänker det går som en rak linje genom historien här.
Fast kloakrotterna, det låter ju lite mer så här advokatsamfundet ligger just bakom det där inlägget.
Ja, eller Palme med sina gula betar.
Raoul Wallenbergs plats, han är ju ihågkommen med ett monument just vid Raoul Wallenbergs torg. Men det finns flera andra platser där konstverk minner om honom. Hans attachéväska, gjuten i brons, finns på ett flertal platser i Europa och USA. I Stockholm, dels utanför Arvfurstens palats och också vid Raoul Wallenbergs barndomshem. Var ligger det? Var hittar man denna attaché?
Peter?
Lidingö.
Ja, det var helt rätt. Kapsta på Lidingö. Mattias, har du sprungit förbi någon gång?
Ja.
Det innebär att Peter går upp i ledningen på 2 poäng. Mattias ligger efter på 1 poäng. Tove är kvar på -1. Det är ju fredag den 13. Några frågor om sån ofärd. Lite skrockfrågor. Att uttala vissa namn har inte sällan ansetts som farligt. Exempelvis när det gäller farliga djur. Björn är exempelvis inte det ursprungliga namnet på djuret som det kommer ifrån, utan ordet för brun. Sedan övergavs även namnet björn till man använde nalle istället. Ett annat exempel är varg som anses som ersättning för det ursprungliga namnet ulv. Djävulens namn undviks också om man talar om hinhåle eller den onde. Vad kallas sådana namn som används istället för det verkliga av rädsla för att provocera fram faran? En slags eufemism av skrockskäl helt enkelt. Känner ni till detta fenomen?
Mm. Fenomenet, ja.
Fenomenet, men
det är ju lite som vi säger Greta Thunbergs tidning istället för, ja ni vet. ingen som vill chansa?
Det här är det. Får man ringa på Lina?
Nej. Det kallas Noa-ord eller Noa-namn.
Mm-hmm. Det hade jag aldrig hört däremot. Mm. Det har nog ingen vågat nämna.
Ett namn, en man som var mycket skrockfull, det var Charles Dickens. Han sov alltid i nord-sydlig riktning var han än befann sig. För detta reste han alltid med en kompass och flyttade sängar så att huvudet hamnade rakt åt norr. Vilken känd roman av Dickens börjar med den klassiska orden? It was the best of times, it was the worst of times. Mattias?
A Tale of Two Cities.
Absolut. Den har inte jag läst faktiskt. Har du läst den?
Jag har lyssnat på den faktiskt, för det finns ju i sån här tidlös inläsning.
Är den bra? Är den så bra som alla säger?
Ja, alltså den är ju fascinerande.
Mm. Hörrni, mer skrock. I Sverige finns det viss vidskepelse kring gatubrunnar. Vilka ska man inte stå på?
Tove? Ja. Avbrunnen.
Precis. Vad händer då?
Vi ska väl falla ner i avgrunden kanske?
Nej, det är väl då man blir arbetslös eller avbruten kärlek.
Oj,
eller analsex, som de säger i fucking Åmål. bra där Tove, du gick upp på 0 poäng. Mattias och Peter leder på 2 poäng.
Vad finns det ens för andra brunnar?
Det finns K-brunnar, där ska man stå och pussas.
Ja, de står för kärlek. Tove kan det här.
Ja, det var ett lite grövre ord på den tiden. Vi var rädda för tjejbaciller, så det var också dåligt.
Jag kan tänka mig det var dåligt. Sen tyckte ni var bra. Hörrni, vi har pratat om det framtida medborgarskapstestet. Vi ska testa om ni skulle kunna bli medborgare i några andra länder. Då börjar vi med Danmark. För i det danska studiematerialet inför medborgarskapstestet där får man veta att namnet Danmark dyker upp för första gången på en runsten från år 950 ungefär. Den hade rests av en dansk kung efter sin hustru. Vad hette kungen som på runstenen nämnde namnet Danmark för första gången?
Danska 900-talskungar.
Mattias. Han hette säkert Knut.
Nej, det här är faktiskt hans farfars far. Men ni måste väl kunna det här, vill ni inte bli medborgare i Danmark?
Jo. Nej.
Han hette faktiskt något så roligt som Gorm den gamle. I provet ingår också kunskaper om dansk geografi och sevärdheter. I Helsingör finns ett känt slott med anor från 1500-talet, idag världsarv. Slottet är förmodligen mest känt för att vara skådeplatsen för William Shakespeare-pjäsen Hamlet. Vad heter detta litteraturhistoriska slott i Helsingör?
Mm.
Var utspelar sig Hamlet?
Ja.
Peter? Det heter ju något med Christian.
Christian?
Eller hur?
Nej, det är inga kommentarer.
Nej, det står still.
Det är så still. Det heter inte alls något med Christian, det heter Kronborg. Kronborg. Hörrni, i USA då har de faktiskt lite lättare. En fråga på deras medborgarskapstest, det lyder så här. Before he was president, Eisenhower was a general. What war was he in?
Mattias.
Peter.
Mattias först.
Andra världskriget.
World War II får du svara då. Ja, helt rätt. Sista frågan, den behöver Peter ta hem ifall han vill komma upp på lika. Eisenhower var ju en av få femstjärniga generaler som USAs krigsmakt någonsin haft. Den senaste utnämndes 1950. Men på 90-talet förekom det diskussioner om att några veteraner från det första Gulfkriget skulle föräras denna rang. En av dem befälhavaren för alla allierade styrkor och den som ledde operation
Peter. Det var ju Schwarzkopf.
Norman Schwarzkopf. Ja, och där tvingar du faktiskt fram en utslagsfråga. Är ni redo?
Ja.
Smugglingstrycket mot Sveriges gränser är idag mycket stort. Detta rapporterar Tullverket. Vi har inte haft den här, va?
Nej. Inte det.
Nej. Under 2025 beslagtog man mer än 10 ton narkotika. Framförallt ökade smugglingen av tung narkotika. Heroinbeslaget blev faktiskt rekordstort. Hur många kilo heroin beslagtog svenska tullen förra året? Närmast vinner. Rekordstora siffror alltså. Som och 10 ton är alltså 10 ton är alltså all narkotika som beslagtogs.
2,3.
2,3 kilo tror Peter.
Nej, 2,3 ton.
2,3 ton.
Oj, 500 000 kilo tror jag.
Det är då 500 ton.
Vänta, jag menar alltså...
Du tror att 500 ton av de 10 tonnen...
Nej, alltså... 0,5.
500 kilo?
Ja.
Ja. Då vann Mattias faktiskt, för det var 143 kilo bara. Grattis! Det här beslaget är ju värt ungefär 150 miljoner kronor på gatan. Så jag ringde Tullverkets avdelning för beslag och frågade vad man gjort med allt det här värdefulla knarket. Men möttes av en telefonsvarare som meddelade att hela avdelningen har åkt på konferens till Maldiverna och väntas hem i oktober.
Det gick upp i rök tror jag.
Men jag vet faktiskt var det här någonstans.
Ja, berätta.
Ja, all beslag, så här var det i alla fall ordningen för några år sedan. All beslagtagen narkotika tas ut till det här kriminaltekniska laboratoriet i Linköping. Och sen eldas det upp i tekniska verken. Mm-hmm. I deras kraftvärmeanläggning. För ett antal år sedan var det en stor händelse när det var ett beslag av, jag tror att det var heroin. Som på något sätt var infärgat. Alltså heroinet var, det var någon färg i det. Så när det eldades så bolmar det rosa lila rök ut från tekniska verken. Finns bilder på det här, fantastiskt.
Det ryker rosa lila rök. Du har nog andats lite för mycket.
Peter, det är en fantastisk historia. Men berättar du bara den för att ta uppmärksamheten från att det var Mattias som vann nu faktiskt?
Ja.
Okay. Vi ska inte glömma bort det. Grattis Mattias i segern.
Tackar, det börjar bli en vana nu.
Det var det tredje gången på raken.
Ja,
ja. Det lär aldrig hända igen.
Efter fem, vem ska klippa sig då?
Då åker han ut. Då får han vila en vecka av tvång helt enkelt.
Liksom. Men jag tänker på den här United-supporten som inte klipper sig förrän blir fem raka.
Han kan få låta håret växa ett tag till tycker jag.
Nej, fantastiskt bra gjort. Bra gjort ni andra också. Starkt att lyfta och jobba dig upp igen också Tove. Och bra Peter. Alla var jätteduktiga.
Jag är glad att jag förlorade det där. För att imorgon är det en stort musikquiz och det ska ju gå dåligt på generalrepetitionen, tänker jag.
Tack, så du ser det här som ett genrep till viktigare saker. Alltså. Tack för den. Ja, Tove, som jag brukar säga, det här var vad jag hade att bjuda på idag. Är vi nöjda med det?
Ja, men det tycker jag verkligen att vi kan vara.
Ja, det blev ju lite speciellt i och med att vi sitter på olika håll och i våra respektive arbetsrum och kontor, men så är det ibland.
Mm, det får gå det med.
Det får gå det. Hoppas ni som lyssnade tyckte det var okej ändå. Stort tack till Tove Livendal för att du var med idag.
Tack ska du ha, Andreas.
Stort tack Peter Wennblad för att du var med idag.
Tack så mycket.
Stort tack Mattias Svensson för att du var med idag.
Ett nöje som alltid.
Och stort tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent heter Jesper Sandström. Ansvarig utgivare heter Lisa Erenius. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.